Liknelsen om sådden. Jesus började återigen undervisa vid sjön. Och det var massor av folk som samlades runt omkring honom. Jesus åkte ut i en båt och folket stod kvar på stranden och Jesus undervisade. Han talade om i liknelser. Han sa, en man gick ut för att så. En del av sådden hamnade vid vägkanten och fåglarna kom genast fram och åt upp det. Annan del av sådden hamnade på steniga ställen där det inte fanns så mycket jord. Och det grodde fort och det sköt upp i myllan som var tunn. Men sen kom solen fram och svedde bort det hela och då vissnade sådden för den var ju helt utan rot. En del annat hamnade bland tistlarna och de växte och kvävde det som var sått. Men så var det lite som hamnade i den goda jorden. Det kom upp och växte och gav skörd. Det gav en stor skörd som gav 30 och 60 och 100 falt igen. Hör du som öron att höra med, säger Jesus. Liknelsernas syfte. När Jesus återigen var ensam med de 12 och de andra som var med, då frågade de om liknelserna. Och Jesus sa, ni har fått veta Guds rikes hemlighet. Men för alla dessa som står utanför så är det här bara liknelser. Det är för att de ska se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron utan att förstå. Så att de inte ändrar sig och får förlåtelse. Tolkningen av liknelsen om sådden. Jesus sa, om ni inte förstår den här liknelsen, hur kan ni ens då förstå någon enda liknelse? Vad mannen sår är ju ordet. Och det som blir sått vid vägkanten, det är ju de som får ordet sått i sig själva. Men där Satan kommer och tar bort det. Det som blir sått vid de steniga ställena, det är de som tar emot med glädje. Men det finns liksom inget rotfäste. Utan de är flyktiga och blir det lidanden och förföljelser för ordets skull. Ja, då kommer de genast på fall. Tistlarna, det är ju de som får och tar emot orden. Men som har världsliga bekymmer. De är lockade av rikedom och alla möjliga begär. Och det tränger in och kväver ordet. Det ger inte skörd. Men sådden i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar det till sig och bär frukt 30 och 60 och 100 falt igen. Du har just fått höra delar av Markus evangeliets tredje kapitel. Och du lyssnar på vår podd Bibeln på Östgötska med mig Thomas Werfman, kyrkoherde i Norrköping.
Och med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Ja, här fick vi höra på ganska tydliga scener som man lätt kan se och sätta sig in i. Och en tydlig liknelse också som är väldigt tydlig i sin berättarstruktur men också i förklaringen. Mm. Det är inte så knepigt att förstå det här och man kan se där Jesus samlar folket och åker ut i en båt till och med. Det kan man verkligen se hur de står på stranden, jättemånga där och så vidare. Så att de yttre förhållandena är ju riktigt. Och så har vi liknelsen om sådden här. Och det jag tycker det blir liksom lite gåtfullt är ju att trots den här klarheten i liknelsen att alla inte förstår den.
Nej, men att han inte vill att folk ska...
Nej, precis. Det är inte bara det att de inte gör det, för det beskriver ju själva liknelsen att de faktiskt inte förstår av olika skäl. Mm. Och han ger också den förklaringen, Jesus, att det är så och så. Ja. Det är väldigt lätt att följa med i det. Det är inte, det tycker jag är en enkel pedagogik. Mm. Det här är inte svårt att förstå. Det kan man förklara enkelt.
Han förklarar
själv.
Mm, för de 12.
Ja, och förklaringen är lätt att förstå. Mm. Och man kan, ja, så här är det ju. Men han säger att det här är till och med för att ni inte ska, de ska
förstå. För att de andra inte ska förstå.
För att de andra inte ska förstå. Och där allting säger, ja men säg det igen. Låt dem förstå.
Ja, men varför ska de inte förstå, undrar man ju då.
Ja, varför ska de inte förstå? Men där tycker jag att det är viktigt att se att när Jesus här drar upp, här hänsyftar han ju direkt till Jesaja.
Mm.
Det är ju ordagrant från Jesaja och som rimligen lärjungarna omkring sig också refererar till när han gör det. Det är ju liksom en beskrivning av, jag tycker att det är också en realistisk beskrivning av det så här det är.
Ja. Man kan ju känna igen det på alla möjliga situationer.
Ja,
alltså, några är flyktiga.
Ja.
Några ja, är inte intresserade.
Nej, och när man tänker på det kan man ju verkligen undra. Ja, det är så verkligheten tycks beskaffad för oss människor.
Mm.
Det är liksom som att det får vi inget svar på.
Nej.
Alltså det sägs att det är för att de inte. Men för mig blir det, om man också tittar i sig, det blir ju en bild av, men det är så här det är.
Ja, alltså det finns ju en sån grupp psykologisk bild ju. En tredjedel har man med sig just i en det. Grupp. Mm. En tredjedel är neutrala.
Ja.
Och en tredjedel tycker att det som den ledaren säger är dåligt.
Ja, och det ger sig självt. Och sen får man jobba med det.
Det är alltid så
man,
i en grupp. Liksom.
Alltid så i en grupp. Och det är ju en väldigt realistisk beskrivning av hur det var människor i grupp.
Mm.
På det här sättet. Och de här som har olika bekymmer. Och det är vägkanter och tistlar. Och,
mm.
Ja, så att för mig blir det här att man sätter in förkunnelsen och det glada budskapet i det sammanhang som är i mänskligheten.
Det kan ju vara en hjälp för de här 12 som ju precis har blivit utvalda att förstå vad som väntar dem lite grann.
Absolut, och jag tycker att den här texten eller berättelsen är väl en hjälp för oss som förkunnare.
Ja, vi kommer aldrig ha med oss alla.
När vi står där och predikar och vi har förberett oss noga och känner att nu har jag minst något att säga och liksom på något sätt ja, och så tittar man ut över en församling, då har det ju hänt och man känner men det går ju inte hem.
Nej, då kan man känna sig misslyckad.
Ja, man har gjort allt man kunde.
Mm.
Och när man verkligen ärligt har gjort det, man liksom har gjort allt man kunde i både bön och förberedelse och ändå så
trevlighet
och så blir det inte? Nej, men då kanske man ska ta fram där och se. Och också överhuvudtaget när vi vill säga någonting till varandra.
Mm.
Det kan ju också vara utanför publikens sammanhang. Att säga att det är så här det är. Och som du sa, den här grupppsykologiska. Man delar några inte med alls och några med direkt. Några
ja, det är intressant att det är så.
Ja, det är mycket intressant. Det är ju till och med så att även om man tar en grupp människor som är väldigt vana att ta för sig.
Mm.
Till exempel om vi tar en grupp präster som normalt sett alla måste ju sägas vara vana att prata i alla fall. Mm. Det är ju vårt jobb och sätter ihop en grupp på 10 präster och bara släpper loss ett samtal så kommer det bli samma mönster.
3 tysta, 3 lite neutrala och 3 är på.
Ja, så att det spelar egentligen ingen roll om det är människor som är vana att tala eller inte. Vi har någon, det är någon mönster i oss.
Mm.
Vad nu det beror på.
Man säger jämvikt.
Ja, någon slags jämvikt är det väl och det tycker väl jag att den här berättelsen med liknelserna, den tycker jag ändå sätter in Jesu verksamhet och i rätt sammanhang.
Mm.
Så är det. Det blir lite tröst. Men så säger han ju också något annat. Ni har fått veta Guds rikes hemlighet.
Mm.
Det tycker jag är en jättefin fras.
Mm.
Så man kan
hemlighet.
Vad är den hemligheten?
Mm.
De har fått reda på Guds rikes hemlighet. Och han tycks koppla den här till liknelsen.
Mm.
För det är det han säger. Alltså på något sätt så menar han på att Guds rikes hemlighet är förstås större än så. Men på något sätt så är det han har sagt så kan han efteråt direkt här när han börjar tala om det förklara det. Nu har ni fått höra Guds rikes hemlighet.
Mm.
Och den ryms här.
Mm. Det är väl också, handlar om honom själv ju, säkert.
Absolut,
som Messias.
Det handlar om honom själv som Messias. Men jag tänker mig också att ni har fått höra, alltså angår det ju dem också.
Mm. De bär ju det nu,
ja.
när de är i de här utvalda.
Ja, och alldeles nyss i de tidigare stycken så har vi fått höra hur de här 12 väljs ut.
Mm.
Och då är det också intressant att se att det är de 12, men det är också andra som var med honom.
Ja, det verkar inte vara jätte statiskt. Alltså
det här är inte
12.
Nej, det här när han förklarar liknelsen så är det de 12, men det är också andra där.
Mm.
Och det sägs inte hur många av de är, så att det är inte något esoteriskt sällskap. Nej. Här. Det är inte hemlighet i meningen en sekt eller ett slutet herrsällskap. Nej. Eller något, utan det här är andra med. I de andra där vill jag ju läsa in att det var några kvinnor också.
Förmodligen.
Ja, jag vill.
Ja, men det står ju på andra ställen.
Det står på andra ställen, det är därför jag säger att det känns som att det här är faktiskt en mer disparat skara än de här söndagsskolaffischerna där det bara sitter 12 män på det sättet.
Man ska lära sig namnen utan
till. Ja, alltid, och det är väl gott och väl. Men så den där hemligheten då, hur ska man kunna formulera det eller komma åt den i ljuset av precis det vi har fått höra här?
Ja, men att Guds rike är liksom uppträder i människor, alltså i gruppkonst, alltså hos oss.
Ja.
I vårt samvaro med varandra, det är där Guds rike uppenbarar sig.
Ja, det finns ingen annanstans. Och det
sägs i skapelsen, alltså på jorden.
På jorden bland oss. Det,
människor och djur.
Det hos oss Guds rike är. Mm. Det är inget liksom utanför oss själva, utan det är hos oss.
Det är där det bryter in.
Ja, det är där det bryter in, och där kommer han sig. Nu har ni fått höra Guds rikes hemlighet, man talar med om de 12 och dessutom ett antal liksom till.
Och att det bryter in sådär, ja men några tar inte emot det. Alltså det händer, det är en gåva som ges till oss liksom.
Och att det är något väldigt, och säger också att Guds rike inte är här ännu. Men
ändå
det
är
här. Det både är och ska komma på samma gång. Och att det är därför jag tänker mig att man, så kan vi tala om en hemlighet.
Ja, men han säger ju också de här liknelserna om Guds rike, att det är som en skatt som en man gömmer i jorden.
Ja.
Eller Guds rike är inom er. Är man kan inte säga här är det eller där är det.
Det är något fördolt. Och, det är
och ändå
så.
Är det här. Helt
och ändå är det här. Och det kan man väl säga att de gånger i ens liv när Guds rike på något sätt har brutit igen, man har fått en aning om vad det innebär att det är som Gud vill att det ska vara. De vad ska vi säga, välsignade ögonblicken i ens liv när man tillsammans med andra människor och kunna vara i människor fullt ut. Det tänker jag mig att det händer då i våra liv. Men det är också gånger som inte är så lätt att ta på och förklara.
Nej.
De här gyllene ögonblicken när det plötsligt stämmer och det blir gott.
Svårt att skriva det i ett protokoll.
Liksom. Det är väldigt svårt att skriva och väldigt svårt att beskriva. Vad är det? Varför blir det så de där goda gångerna? Som jag verkligen hoppas att du som lyssnar också har kontakt med. Att det finns sådana gånger när det bara funkar.
Absolut.
Och då är det som att det bara fungerar. Fast man inte råder över det. Men jag tänker mig också att det handlar en del om det här. Det här med tistlarna och stenjorden och vägkanten. Det kan man ju. Det är väldigt lätt att förstå också i ens eget liv. När det är så. Men det här, den goda jorden, och då står det gav 30-falt och 60-falt och 100-falt igen. Där tänker jag mig också att de är Guds rik att göra. För om några människor, de 12 och de andra som är med, vilka som helst, när det händer, då får det betydelse för allihop.
Och också att man kan göra saker till en viss gräns, men att det växer. Det är ju inte våra prestationer som gör det.
Nej, det är inte våra prestationer.
Jag som en sån här prestationsjagad person.
Det är inte
det. Är väldigt skönt.
Det är en oerhörd befrielse att det kommer en sådd och vi kan vara med och vara bärare av den sådden mot varandra. Det är inte ens en sådd i mig själv för min egen skull. Utan det blir ju hundrafalt igen när det sker här. Alltså mellan oss. Och
vi kan vattna lite sådär kanske.
Absolut. Vi kan nog vara med och på olika sätt stoppa upp det.
Också ja.
Också. Mm. Men vi kan också medverka till det. Men vi råder inte över det.
Det är väldigt
oerhört viktigt. Vi kan inte bestämma oss för att
vi som bygger Guds rike själva.
Nej. Men jag tänker som jag sa att just det 30, 60, 40, 100 fall igen. Det handlar då alltid om fler. Och i ett sammanhang, det är det som är det hundrafaldiga. Och då tänker jag mig när jag läser, ja men då måste det handla om någon där ordet inte tog sig. Och
att
kvätes.
De är med i alla fall.
Ja, det är hundrafaldiga.
Ja, just det. Då går det tillbaka.
Jag vill tro att det gör med Guds rikes hemlighet. Alltså de där 12 utses, men gör det här och så blir det så. Och då gäller det fler. Det hundrafaldiga är inte för den personen.
Nej, men precis. Det är ju det här igen, att vi tänker ofta så individualistiskt.
Ja, om vi släpper det och ser att det här handlar om
oss som människor, släkte.
Oss och vi.
Ja.
Och de som vi har den kontakten med, att det kan gälla.
Mm.
Och då det blir ju det att då får ju vi bära åt varandra. Mm. När en inte orkar hoppas. Mm. Då får vi hoppas tillsammans med den personen och bära den ihop. När en inte orkar tro, då får vi ha någon annan som tror. Mm. Och på det där sättet. Och att på så sätt kan jag tänka att Guds rikes hemlighet både är ett väldigt svårt och stort begrepp. Det är ju liksom som man hisnar. Men samtidigt det blir så enkelt och nära. Enkelt i meningen, det finns någon vardaglighet också i vad det handlar om.
Ja, det handlar ju om livet.
Livet
här och
självt.
Mm. Det, alltså det vi lever.
Det, våra små, ganska enkla sammanhang.
Vardagen,
att det handlar om det. Mm. Så att det jag själv nog tar med mig mycket från det vi hörde här, det är just det. Ni har fått veta Guds rikes hemlighet.
Mm, det är vackert.
Det kan man smaka på.
Mm.
Tack för att du har lyssnat. Och om du har någon tanke eller reflektion eller kommentar, så får du gärna mejla oss på bibenpaostgotska@svenskakyrkan.se. Lyssna gärna på oss igen.